Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd där vi pratar om allt som händer på finansmarknaden och i nyhetsflödet. Jag heter Ulf Pettersson och med mig har jag Torbjörn Isaksson. Hej San Torbjörn.
Hej hej.
En händelserik vecka får man säga. Två stycken räntebesked, ett från Europa och ett från USA. Och nästa vecka väntar Sverige och en mängd rapporter. Finns det något som du vill att vi ska prata om?
Nej, det du sa där, det var väl de stora händelserna. Det är räntorna och sen har det varit extremt mycket rapporter. Det har ju varit en väldig vändning på börsen också.
Mm. Ja, helt otrolig vändning. Vi var uppe... Vi spelar in det här får man väl kanske säga då på fredag förmiddag strax innan 10, så då är det lite rekyl på börsen, ner 1% ungefär, men annat var det ju i torsdags då det gick upp 3,5%. Det började ju bra efter att onsdagens besked från Fed, amerikanska centralbanken, om att man höjde 25 punkter och Jerome Powell, ska vi säga, han var lite mjukare än vad han har varit senaste tillfällena, och räntan gick ner och börsen upp, och det tilltog med besked när ECB höjde räntan med 50 punkter och säger att de skulle höja 50 punkter till nästa gång. Men det tolkades ändå som att det kanske är sista räntehöjningen vi får se i mars här, och det är ju det som då fick marknaden närmast liksom glädje i fiat här. Det var rejäla uppgångar. Det var många bolag som steg 10%, framförallt de här Kinnevik och sånt här som är så att säga tillväxt, hög risk, hög tillväxt, hög värderingsbolag, gick riktigt, riktigt starkt.
Det är lite de som gick dåligt innan, alltså fastigheter och sådana tekniktungt bolag som Kinnevik. De är ju enorma vinnare här helt plötsligt.
Ja, och det var väl Financial Times som hade en artikel i veckan att liksom en, jag kommer inte ihåg vad de kallade uppgången exakt, det var något engelskt roligt ord om att det liksom är bara dåliga grejer som stiger här. Det är Bitcoin och det är liksom utbombade tillväxtbolag, och Stockholmsbörsen skrev de då också, för den steg mer än alla andra marknader. Men ska vi prata om något som inte steg kanske? Det är ju nästan lite roligare om man är journalist, och då har vi faktiskt två bolag i alla fall bland alla dessa som har stigit som inte har stigit. Vi har Humana och vi har Electrolux, och du har ju skrivit i veckan, Torbjörn, om Humana, och Electrolux har du ju koll på eftersom du har varit hållit på med det här i 30 år i alla fall.
Ja, vilken vill du börja prata om?
Ja, vi får ju börja med Humana. Ska jag dra liksom lite vad som har hänt där, ja, för de som har helt missat det? Det är ju Humana, vårdbolaget, som har lite olika verksamheter, men den största verksamheten är personlig assistans. Service, och där då kom IVO som är myndigheten som övervakade det här och drog tillståndet för dem, för de hade misskött, och det får du betala sen, men det 10 februari så kan inte de bedriva någon vård om de inte får så att säga respit här under en period. Men sen så ja, Torbjörn, du skrev som sagt att den här aktien mer än halverades på det här, och det är en fullständig katastrof förstås för bolaget eftersom det dessutom är ganska skuldsatt.
Ja, det är det ju, men det är väl egentligen bara en tredjedel av bolaget som berörs av det här beslutet, men ändå halveras aktien. Så att det är ju en jättemisstro, och det är mot Humana och det är mot hela den sektorn har det ju ganska motigt, och det här gör ju att det blir väldigt svårt för de här aktierna överlag. Men en grej jag tittar på här, det är ju att det är ju verkligen inga duvungar som sitter i styrelsen för Humana, utan det är ju människor som borde ha koll. Fredrik Strömholm här som är huvudägare, som kommer från Altor, sitter i styrelsen för en väldig massa hälsovårdsbolag, och det är ju Sören Mellstig som har varit Gambro-vd som också har en väldigt gedigen rutin från hälsovårdssektorn. Det är människor som varit med väldigt länge och verkligen borde ha koll. Och ändå så kommer ett sånt här fullständigt dråpslag.
Ja, och det är ju alltså mycket i... Ja, vi kan dra, som idag så har vi en aktie som är ner 40%. Det är Sint, det har ju inte alls någonting med vård att göra, men det är också, och det är klart, krångliga verksamheter. Man har ju inte tyckt att Humanas verksamhet är särskilt krånglig, men man, liksom att man har ändå förlitat sig på styrelsen. Det är ju så att säga styrelsen som är aktieägarnas redskap i det här, och som måste liksom hålla i eventuell företagsledning som springer iväg för mycket och försöker eventuellt liksom frisera siffror eller vad man ska säga. Men, och där är ju just, då är det ett riktigt dråpslag då när det är två så väldigt rutinerade människor förutom en hel del andra i Humanas, och det blir så här. Vi får väl se, det är väl vad fortsättning följer här, för det är nästa fredag som vi vet om verksamheten upphör eller inte. Men det är ju
det är ju överklagat, och det är inte så att myndigheter alltid gör allting rätt heller. Men bara det att det kan få såna här enorma effekter på ett bolag gör ju att man måste vara väldigt försiktig. Och det är ju en varningssignal, skulle jag vilja säga, till aktieägare och styrelser i andra bolag, att man kan inte bara förlita sig på att allting rullar på som vanligt.
Nej, och det är lite spännande det här med när myndigheter har så mycket att säga till om. Ibland i vissa företag så upplever man det som en väldig styrka då, om man så att säga har en barriär i form av olika myndighetstillstånd. Läkemedelsbolag särskilt sånt, har du liksom ett patent och sådär, så är du ju skyddad av det och på andra sätt om det är reglerat. Men det är klart att om den där muren faller som du gjorde i Ambea här i veckan, då står ju bolaget naket, kan man väl säga.
Humana menar du?
Humana, förlåt. Ambea kommer med rapport nästa vecka, vi får väl se vad som händer med dem då. Det är ju också en vårdbolag, men Humana och ingenting annat. Men du, vi hade Electrolux också, som inte har varit någon rolig aktie överhuvudtaget, men som blev ännu sämre i veckan här efter en... De hade ju redan vinstvarnat faktiskt, men slopade utdelningen och gjorde förlust, även justerat för stora omstruktureringskostnader. Har du någon tanke kring Electrolux problem?
Det är sådana som du och jag som har följt dem där väldigt länge, sedan Werthéns tid. Då blev de ju ett enormt konglomerat, och det var ett av de största och ledande bolagen i Sverige. De köpte ju på sig allt möjligt. Sen har de ju flera decennier hållit på att montera ner det. Så det är ju mängder av andra börsbolag som kommer ifrån Electrolux. Och flera av dem har ju varit hyggligt framgångsrika. Men de har fortfarande inte hittat någon vettig kärna i Electrolux som har kunnat liksom bli någonting och skapa det bolaget, utan det blir besvikelse på besvikelse. Och nu är det återigen diskussioner om ledningen och styrelsen, om det är rätt eftersom de misslyckas hela tiden. Jag tänkte det här precis på att det är ett annat Wallenbergbolag som rapporterade nu i veckan, ABB.
Just det.
Som ju också blev ett konglomerat där under en sån här guru Percy Barnevik, och sen har det ju monterats ner och de har sålt en väldig massa. Men där verkar de ju ha hittat en mycket bättre ledning, och där pratar de ju nu om att de ska kunna gå på offensiven och köpa, och de har ju hittat en roll som funkar. Så det verkar ju ha gått mycket bättre än Electrolux som bara harvar på och misslyckas ständigt.
Ja, men jag tror du är inne på någonting där, för att man behöver inte dra hela Electrolux historik då, för då blir det ingen, då blir det inte en 20-minuters podd utan 2-timmars podd. Men Autoliv, Dometic, Electrolux Professional senast, det tillhör ju de bolag som kommer därifrån. Getinge fanns väl i Electrolux också.
Ja.
Och det som har blivit då, det är ju att alla de här som har kommit ut från Electrolux har ju gått bättre än det som finns kvar under namnet Electrolux. Och då är väl lite så att man särnoterar det som man ser tillväxtmöjligheter, både organiskt och inte minst förvärvsvägen mellan stora. Electrolux är så stora då på sina amerikanska och europeiska marknader, så att säga växa genom förvärvad tillväxt har visat sig väldigt svårt då, för ska man göra något större så åker man på liksom, får man inte göra det. Och så har man ju valt bort då de här tillväxtmarknad, exempelvis Kina och sådär, finns man inte. Och nu är det för sent att gå in där, men det skulle man kanske ha gjort tidigare då, för det finns kinesiska bolag som växer väldigt kraftigt. Och har inte riktigt hittat, och så försöker man då med olika, liksom, det är konsumentvaror.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Så det är klart att kommer det med någonting som är nytt och fräscht och fint och bra och energisnålt som det ska vara nu, så kan det ju gå bra. Men man har ju inte riktigt liksom nått hela den vägen. Och då blir det liksom att sälja på pris istället, och då är det ständiga kostnadsneddragningar. Och nu ska man ju in i ett nytt stort program här för att spara 5 miljarder kronor och lägga ner. Bland annat i Ungern skriver jag om i veckan här. Och det är, och alltså aktien är ju, och jag har gillat, jag har satt köp på Electrolux just för man ser att det är så lågt värderat och sådär, och starka marknadsandelar, och man tycker kanske att de ska liksom leverera, och så gör de det under något år eller två, och sen så blir det bakslag igen så fort marknaden emot. Och det, ja, jag vet inte om det, om någon kan räta upp det här eller om det ska liksom förbli så här. Det blir åtminstone en intressant fråga. Och nu börjar just frågan ställas då kring Electrolux vd. Jag tycker man ska titta även lite på Investor som har varit väldigt, väldigt framgångsrik. Alltså är aktien, substansrabatten är nästan utraderad nu. Men tittar man på Investor så är det några bolag som inte levererar riktigt där. Wärtsilä levererar inte. Husqvarna har ju för sig stigit sista veckan men ligger långt från toppennivåerna. Electrolux är ett annat sånt där bolag. Och det är faktiskt bolag som betyder väldigt lite för Investor. Det är bara ett par, 3% av substansvärdet. Medan de här stora pjäserna går riktigt, riktigt bra då med Atlas och Astra som har vänt upp. Och SCB har ju också gått väldigt bra. Så det är möjligtvis att det är inte fullt fokus från Investors sida. Eftersom Investor inte har så mycket insats på bordet i de där bolagen.
Det verkar väl vara ett problem i Ericsson också kanske, där huvudägarna egentligen har väldigt lite av sitt kapital i bolaget.
Också en sån här som inte alls, som är väldigt långt från sina toppnivåer. Då behöver vi inte ens gå tillbaka till år 2000, då det var absurt. Men även den ändå är nästan halverad. Så det där är intressant. Men om vi ska prata om någonting som går uppåt också, så är det ju mest det här. Bankerna, nu är inte Agneta här med vår bankanalytiker, men vi har ju fått i veckan här rapporter från Nordea och Swedbank som var starka. Framförallt Swedbank var ju jättebra inlån eller räntenetto. Och så får vi väl se om det följs upp i nästa vecka då med Handelsbanken då, så att säga rapportperioden för bankernas del avslutas. Annars håller rapportperioden igång riktigt, riktigt mycket den här säsongen, nästan fram till slutet av februari. Men då ska vi titta lite nästa vecka, så har vi ju Riksbankens räntebesked, vi har SAS-siffror, ja, vi har lite allmänt. Vi har inte pratat så mycket om byggbolagen som har faktiskt kommit idag. Idag är lite av byggdag då med både Skanska och Peab, och vi hade JM tidigare i veckan. Är det något du brukar titta på dem ibland?
Jag brukar titta på dem, men du har väl tittat extra mycket på dem den här gången kanske. Vad är din slutsats?
Ja, det är ganska stora skillnader i kursrörelse har varit här på rapportdagarna. Tar vi JM då, så var den upp 20% på en jätteutdelning. Peab är ner drygt 10% på sin rapport, och Skanska mitt emellan med i stort sett oförändrad kurs efter en timmes handel. Och Peab var lite, det är alltså Skanska hade en jättebra orderingång, jättebra byggmarginal, medan det var tuffare i Peab där orderingången var svag, lönsamheten vek ner under fjärde kvartalet, industridelen tog stryk av energipriser. Och faktiskt en Jesper Göransson som inte riktigt såg någon ljusning, utan han hade full förståelse för att för att ska vi säga bostadsmarknaden, att den är väldigt väldigt svag nu och avvaktande med tanke på ränteuppgång och sådär. Så det som Skanska lever bra på är ju USA-marknaden. Sen tycker jag alltså Skanskas byggmarginal 5,7% var liksom en närmast chockerande hög, och det sa ju Anders Danielsson när vi pratade med honom här på Börsmorgon, att ja, men det är så fjärde kvartalet när vi slutför projekt så kan det finnas en del som vi inte har gjort av med som dyker upp då som en vinst där. Och det är en väldigt stor scenförändring jämfört med vad Skanska höll på med i USA för ett tag sedan då, när de skulle överlämna projekt, så visade det sig att man gjorde en stor förlust mot slutet av projekten, eftersom man har på något sätt överdrivit de här upparbetade vinsterna under projektets gång. Så är det lite tvärtom nu, och det är ju en riktig styrka, och marknaden blir ju lättare av sånt där, att man inte åker på de här miljardsmällarna som man lätt kan göra i ett byggbolag annars.
Skanska har väl alltid haft lite i ladorna att plocka fram när det krävs. Även om de har bekymmer på många håll, så finns det alltid någonstans i någon gömma, känns det som, så plockar de ju fram någonting. Motsatsen är väl ett sånt bolag som Serneke som hela tiden kör på marginalerna. Alltså den typen av byggare har det ju väldigt svårt. JM lever väl också, de har ju ändå väldigt mycket land och de har ju mycket marker, så de har ju ändå så att de klarar sig ganska länge. Men sen kan man ju ändå ifrågasätta att de delar ut så pass mycket som de gör, vilket väl hänger samman med att de har en ägare i form av SBB som behöver pengar, för att SBBs huvudägare Ilja Batljan i sin tur behöver pengar.
Ja, det var alltså den utdelnings, alltså vinsten, tittar man på JMs vinst, och då är ju den ändå så att säga, det är inte de redovisar ju också projektvinst under projektets gång, men vinsten gick ändå ner under 2022, men de ökar utdelningen plus att de återköper aktier, så det är nog så att där ville styrelsen ha ut sina pengar istället för i andra bolag.
Det här med utdelning är ju intressant. Då när Castellum, som skulle bli den första aristokraten här, pausade sin utdelning, så kunde man ju tro att det skulle komma många fler. Men nästan, alltså det är väldigt många som höjer utdelning.
Ja, det är spännande. Bra, ska vi... Vi har tittat lite framåt. Jag nämnde SAS och Erik Thedéens första räntebesked som riksbankschef kommer ju också här på torsdag. Är det någonting som du kommer titta på extra i nästa vecka, som du vet redan nu, Torbjörn?
Vi har ju ABG som det har ju bara kommit plats hittills av fastighetsbolagen.
Just det.
Och det är ju fortfarande så att det var en ganska liten nedskrivning, och det syns fortfarande inte i fjärde kvartalet heller särskilt mycket av den här krisen för fastighetsbolagen som man pratar så mycket om. Så att, men det blir ju ändå intressant att se, för ABG är ju en jättestor pjäs på kontorsmarknaden i Stockholm.
Mm. Ja, det är intressant.
Är det ju då trafiksiffrorna från SAS, och där skulle jag väl säga att det är intressant, det är kanske inte trafiksiffrorna utan... Det är ju den här nyemissionen som de skulle börja dra igång i slutet på januari. Och den är ju helt avgörande. Om inte det lyckas så talar väl det mesta för att danska staten kommer att ta ett rejält grepp om SAS. Så att de här veckorna när de drar igång kring sin nyemission är ju ganska avgörande. Och sen, ja, om danska staten då tar över, så kan man ju tänka sig att det är ganska negativt för Arlanda och de flyttar huvudkontoret. Så att det kommer nog att hända en hel del där.
Ja, spännande. Och för börsen så kommer det fortsätta ramla in massvis av rapporter. Vi har nämnt några här, Securitas kommer också. Skulle jag bara göra en liten tillrättare. Vi fick Atrium Ljungberg faktiskt här också i veckan, ett fastighetsbolag. Ja. Så faktiskt skrev ner värdena en del. Jag tror det var 2% av substansvärdet de skrev.
Ja, de skrev ju ner i plats också.
Ja.
Men så, det är ganska små nedskrivningar, och det är ju ingenting jämfört med de här enorma kursnedgångarna vi har sett.
Nej, det är spännande, och det kommer bli en väldigt spännande nästa vecka, så nu får ni ta och vila upp er den här helgen, och så återkommer vi nästa fredag med ett nytt poddprogram. Och den som har pratat idag heter Ulf Pettersson och Torbjörn Isaksson. Och när ni har lyssnat på våra 20 minuter här så får ni gärna lyssna på våra övriga poddar också. De blir fler och fler för hela tiden. Vi har en makropodd, vi har en digital podd och en ledarpodd och en daglig podd och även en privatekonomisk podd. Så det är bara att poddlyssna på och fortsätta att hänga med, så försöker vi förklara vad som händer på finansmarknaden. Ha det bra nu, tack ska ni ha.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.